Välkommen till Loppipodden. Den här podcasten är ett samarbete mellan Loppi och bloggen Hormoner och hemorrojder. Det här avsnittet är inspelat på Underbara barnmässan och presenteras av Trygg-Hansas nya barnförsäkring där alla sjukdomar ingår. Dagens gäst heter Lovisa Lofsan Sandström.
Träningsproffs?
Ja, det kan man säga.
Det kan man säga.
Sen några år tillbaka.
Sen du själv fick barn och började med så,
jag har ju alltid tränat. Alltså, jag minns när jag var typ 6-7 år och åkte längdskidor runt i trädgården i Örebro där vi bodde helt själv med såna här längdskidor när man har såna här spiral runt hälen
med
stövlarna i.
Just det.
7 år och bara liksom körde runt där med mina vandringsfria skidor. Sen så började jag jobba professionellt som tränare 2004 ungefär.
Ja.
Så att det är nästan 10 år. Så att det är ju ett tag. Men sen
gammal jag fick, gamet.
Ja, men sen jag fick mitt första barn, Sixten, så jobbar jag bara med kvinnor. Jag har liksom specialiserat mig där. Mm. Så att från att vara en bred tränare så har jag fokuserat lite extra på tjejer, graviditet, efter graviditet. Mm. Och nu är det bara tjej PT.
Mm. Mm. Det är en, vad ska man säga, en behövande målgrupp som du har riktat in dig på.
Ja, det finns ju väldigt mycket okunskap. Det finns mycket fördomar. Mm. Det finns mycket rädsla. Mm. Och det är väl det som jag jobbar mycket med. Att liksom höja värdet på kvinnors träning. Mm. Att vi tar kvinnor på allvar. Mm. Och också att göra en mer tillåtande miljö för kvinnor. Alltså där man faktiskt kan prata om saker som man kanske inte kan prata med sina kompisar om eller inte kan prata med sin manliga PT om. Mm. Sånt jobbar jag med.
Vad har nyblivna mammor för förhållande till sin nya kropp, skulle du säga?
Det är ju de första gångerna som jag träffar nyblivna mammor så kommer de oftast i väldigt, väldigt bylsiga tröjor. Gärna nästan som en sån här hoodie med stor luva och så. Och vill gömma överkroppen framför allt. Och det första jag gör då det är att säga till dem att nästa gång så får du komma i tajtare kläder. För vi ser inte, jag ser inte och du ser inte vad som händer i kroppen när du tränar. Du ser inte dina muskler, du ser inte din hållning, du ser inte hur du aktiverar dina magmuskler, du ser ingenting. Och också det här att man knappt kan titta sig i spegeln. Det är ofta det som många tycker jobbigt. Och jag säger tvärtom, upp med blicken, titta i spegeln, sträck på dig, var stark och stolt. Mm. Och det är det första liksom, utmaningen, att börja i den änden. Sen hur många armhävningar man ska göra eller stå i planka, det är liksom sekundärt. Men just det här bara att liksom, vänja sig vid att titta och känna på sin kropp. Det är de nyblivna mammorna som kommer till mig första gångerna.
Hur reagerar de då när de ska komma till dig och klä av sig, skada av sig alla de här lagren av tröjor?
Jag har ju valt att jobba på ett gym eller träningscenter som där bara finns kvinnor, vilket innebär att jag till och med till flera tjejer säger att de ska ta sig till bara BH:n och vi tränar i ett rum där det inte finns någon insyn. Just för att liksom kunna få hitta tillbaka till de musklerna som man inte ser, baksidan av kroppen, magmusklerna som är ganska sladdriga och uttända efter graviditeten. Och i början så är de ganska obekväma, men det tar några veckor. Så när de känner att det finns en skillnad, att de liksom kan börja sträcka på sig, att plötsligt känna att barnvagnen rullar lite lättare på vägen ut. Men många blir ju väldigt känslomässigt engagerade. Jättevanligt att man börjar gråta. Jättevanligt. Mycket amningshormoner, det finns mycket sorg, det finns en att man har någon tanke och känsla om att saker och ting är förstörda. Alltså att man har sömnbrist. Och så att det handlar ju, visst jag är duktig på fysiologi och humanbiologi, jag kan räkna på kalorier, men det handlar ju väldigt mycket om att vara ett bollplank och liksom nästan som ett terapeutiskt värde i att träna med PT när någon som faktiskt kan ta kvinnor.
Varför tror du att de kommer till just dig?
Jag har ju jobbat väldigt hårt med mitt varumärke. Jag tror att jag har blivit känd som att stå på kvinnornas sida. Jag jobbar inte med pekpinnar. Jag jobbar väldigt demokratiskt. Försöker visa på att alla är lika värda, att det finns inga rätt eller fel, utan man måste bara hitta sin väg. Och det är det som är svårt. Man vill gärna ha en 5-2-dieten, man vill ha LCHF, man vill ha någon form av religion att hålla sig till. Och det passar väldigt många, men inte alla. Och jag försöker ju mer liksom lära känna personen som står framför mig. Vad är den personens erfarenheter? Vad har man i ryggsäcken? Vad har man för mål? Vad har man ambitioner? Vad finns det för trubbel, ekonomiska problem? problemet i liksom sin partner. Jag försöker jobba mycket mer så holistiskt och titta på liksom helheten. Mm. Och det tror jag lockas av många tjejer som kan träffa mig en eller två gånger. Så känner man att det här är en person som, verkligen lyssnar på mig. Och det är väl hemligheten bland PTs. Att liksom inte gå in och säga att jag kan det här och det här och det här. Mm. Vi ska jobba med, vi ska spänna bicep, vi ska göra bicep curl, latsdrag. Utan mer säga, varför är du här? Mm. Det är det som får den personen att komma tillbaka gång på gång på gång. Och också det här att få personen att när de inte träffar mig. För det är väldigt, att ha en PT på flera, säg 2-3 gånger i veckan, det är ganska dyrt. Mm. Man får mycket tillbaka där, men det är den stora förändringen, det är det som sker när vi inte träffas. Mm. Vad gör du de dagarna när vi inte har inbokade träningar? Hur väljer du mat på restaurangen? Hur gör du med dina frukostar? Det är där förändringen sker. Och lyckas man bygga upp en bra relation med sin PT, då finns det små hållhakar. Det är som ett spindelnät, man liksom börjar fästa ut och liksom väva sitt spindelnät med olika, med sitt nätverk. Och PT blir ju väldigt viktig där, precis som ens partner är väldigt viktig. Just det här att, vilken mat handlar vi hem? Mm. Är det så att partnern säger att nu tar jag bebisen så du kan gå och sova och sen gå ner och träna? Istället för att ha en partner som säger, nej men jag ska spela innebandy med mina kompisar eller jag håller på att spela tv-spel. Att man liksom ser sin PT som ett nätverk. Och det är nog en av mina styrkor som gör just att det har, att jag har blivit väldigt populär bland tjejer. Att man ser helheten. Mm.
Vad har de för förväntningar då på sig? Alltså att den här träningen ska... Är det smal jeansen som man ska i? Eller vad är det liksom
nej.
Som...
Nej, att känna sig stark.
Mm. Uttryckligen, det är det
ja,
de kommer.
Ja, jag vill känna mig stark. Det är få tjejer som kommer efter ett barn och känner sig
starka. Ja, verkligen.
Och där så handlar det ju också väldigt mycket om den mentala styrkan. Och jag pratar ju mycket om att... att man ska hitta sin kapacitet, att man ska hitta sin potential. För det är det som man tror att man tränar hårt, man tror att man äter rätt, man tror att man tänker positiva tankar. Och sen inser man efter träningspass att men gud, det här, så här hårt kan jag träna, så här mycket kan jag spänna mina muskler. Jag orkar det här, det här är inte ett undantag från min normala nivå, utan det här ska bli min norm. Och det är väl det som är förväntningarna, att man... Jag vill komma till dig, jag vill komma till Lovisa, en del kallar mig för Lofsan för att de har liksom lärt känna mig digitalt. Jag vill känna mig stark. Mm. Och det tycker jag är ganska ödmjukt. Smalinsen, de brukar komma på vägen. Det tar några månader. Men just där känner man sig stark. Mm. Att man känner att man orkar, att man kan och att man vill. Då löser det, det sig på vägen. Mm. Men just självförtroendet och självkänslan har oftast kört ganska i botten. Efter en graviditet, efter förlossning, det här postgravida. Att man blöder, det är massa kroppsvätskor på olika sätt. Man känner sig inte särskilt kaxig.
Nej.
Det är ju det som jag jobbar mycket med. Att kaxa till dem.
Kaxa till.
Om det är någon gång man liksom inser att man måste vara stark, alltså rent fysiskt också, så är det ju precis när man har fått sin labell. För man har ju aldrig burit runt och konkat och suttit i konstiga liksom amningspositioner och man drar den här vagnen fullastad med matkassar och allt vad det är. Man behöver all fysisk styrka man kan uppbåda. Mm. Och precis som du säger så är det lätt att det prioriteras bort bland allt annat som ska göras. Men just, jag tror har man väl fått känna på den här härliga känslan av att vara lite stark, att återfå det här, så är det ju världens kick.
Mm. Och det brukar man se i ögonen. Alltså i ögonen sitter ju väldigt mycket styrka, men också i hållningen. Och då är liksom smal jeansen, det är nästan sekundärt när man ser att det faktiskt finns. Alltså nästan så att man, tjejen blir en decimeter längre.
Ja.
Det är det som jag går igång på, det är det som driver mig det här vecka efter vecka efter vecka. Att liksom se när det händer någonting i ögonen. Att det liksom kommer från att vara lite som en dimma. Och att det faktiskt blir ett gnister. Mm. Och att du också ser att många tjejer har ju aldrig tränat. De har aldrig behövt träna. De har varit smala. De har varit nöjda med sig själva. Och sen så kommer en graviditet. Man kan gå upp allt från 10 till 40-50 kilo. Och sen inser man att herregud, vad var det som hände?
Ja.
Och då får man ju liksom börja om. Det är som att få en gymnasietjej. Alltså det här att prata med en person som hela tiden kollar sig själv i spegeln. För man är så ovan vid att liksom se sig själv och hela tiden haja till att, men gud, det är inte jag.
Mm.
Och de tjejerna är ju nästan mer utmanade än de här träningstjejerna som kommer. De kan jättemycket, de har en sambo som är kanske ganska sportig. Men då blir det en helt annan utmaning. När det kommer en tjej, ofta kanske någon som är lågutbildad. Och jag vet inte om ni läser tidningen idag.
Ja, DN.
Mm. när man tittar på kvinnor då, så man har ju den här inskrivningsuppgifter från alla gravida kvinnor från mödravårdsverksamheten, och då så kan man säga att lågutbildade kvinnor med låg inkomst väger mer när de skriver in sig på sin barnmorska och föder också tyngre barn.
Mm. Men det var stor skillnad faktiskt.
Och när man kan se de kurvorna, hur de delar sig, och man också ser då att ju mer utbildad du är, desto bättre hälsofaktorer har du till och med vikter. Alltså jag tycker det är jättesorgligt. Mm. Och de tjejerna är ju mer utmanande. Oftast är de då också yngre. Så att de unga mammorna har liksom tyvärr alla odds mot sig. Det tycker jag är utmanande, och det är där vi behöver hjälpas åt med, för de tjejerna kan inte gå och köpa en PT 2 gånger i veckan i 3 månader efter sin förlossning. Nej. Och de har inte heller kanske råd att köpa ett gymkort. Enda alternativet är att träna hemma.
Men där är, som du säger, också mycket okunskap eller oengagemang just kanske när man går på mödravården, att faktiskt våga lyfta de bitarna mer, att faktiskt verkligen ta hand om sig under graviditet efter förutsättningar, för alla graviditeter är olika, men just försöka lyfta det mer till att okej, det är superviktigt liksom, när din lilla bebis kommer så är det viktigare än någonsin att du liksom försöker återfå styrka i din kropp. Och sen då ge faktiskt tips på hur man kan göra det utan att då lägga jättemycket pengar på en PT, för det är ju verkligen långt från alla som kan, och särskilt när man då har mammapeng.
Precis.
Så man vill ju precis att det ska bli tillgängligt för alla, både kunskapen och möjligheten att träna. Och då måste ju på något sätt den skalbarheten finnas och finnas tillgänglig.
Vilka råd fick ni av era barnmorskor när ni var gravida kring träning?
Jag tror inte min sa någonting om det faktiskt. Jag kan inte minnas. Nej, det var äldre generationen, och det var inte alls i den. Hon tränade förmodligen inte själv mer än att gå promenader. Jag tror aldrig att hon hade gjort det heller, för det var liksom inte, nej. Det var den generationen och den typen av människa som inte rörde sig mer än liksom, ja, städa hemma och ja, lite, gå till affären. Liksom. Så att jag tror, för min del så nej, det var ju, hon sa inget mer än att liksom, tänk på att äta fisk. Liksom.
Ja,
det var det.
Jag tog aldrig upp det. Jag tränade en bit in i graviditeten och sen så trappade jag ner. Liksom. Men jag kände inte att jag behövde prata om det heller i och för sig. Men det är väl också lite, jag är ganska träningsvan och kände väl ganska tydligt på min kropp vad som funkar och inte funkar. Däremot var det jättebra för min barnsköterska på BVC efteråt. Hon var väldigt positivt inställd till träning och tipsade om hur man kunde liksom, jobba på pilatesbollar och så här. Sa att det är liksom viktigt nu, tjejer, att ni försöker liksom promenera och tänk på att gå liksom, sträck på den här gången med barnvagnen. Och så här. Så att hon hade det intresset själv.
Ja.
Och det var en ren lyckoträff. Och det var jättebra. Men jag tror ju, jag vet inte om jag har hört någon som har sagt att det har förts på talet. Jag tror snarare att det är mer så här, nej, passa på att ta lugnt nu när du är gravid. Så.
Ja, precis.
Mycket,
precis
mycket så. Mer den.
Ja. Och tillåtande liksom, på det här dumma sättet. Liksom att man kan lassa in mer godis och sådär för att man gör så med så mycket energi och sådär.
För det finns ju faktiskt forskning som visar att tjejer som tränar under graviditeten, de har ju dels förkortat sitt verkarbete. Man behöver mindre smärtlindring. Man minskar risken för operativa ingrepp under förlossningen, alltså sugklocka eller snitt eller att man måste klippa. Men det som jag tycker är extra intressant är att kvinnor som tränar under graviditeten upplever i efterhand sin förlossning mer positiv än tjejer som inte tränar under graviditeten. Så att just det här, när man är van vid att mentalt påfrestas, att man utsätter sig själv för belastning och ansträngning. Mm-hmm. Att man är van, man kan lyssna på sin kropp, man vet hur den reagerar när man blir ordentligt trött. Och då kan man liksom känna efter att ja, men det här varit ganska okej, det här är ganska bra. Jag hade min första förlossning var jätte, alltså gick jag därifrån och bara kände gud, det här var det sämsta jag gjort, och trodde det fanns så här prestigefråga i att man liksom, det här var en dålig förlossning. Och fick jobba jättelänge med det och liksom känna att nej, men det här, nu vill jag lägga det här bakom mig, nu går vidare. Och så var jag lite rädd för att min andra förlossning skulle bli likadan. Så vände jag det åt att nej, men herre, nu ska jag liksom få revansch. Och så blev det en förlossning som var en drömförlossning, och det gick allt hur så bra som helst. Och det är att jag kände att jag hade kontrollen hela tiden och kontakten med mina muskler. Men jag hade också tränat mycket smartare under min andra graviditet.
Det var så du lyckades vända det. För nu tänker jag så här, nu, de som lyssnar nu, hur 17 gjorde Loppsan när hon vände?
Ja, alltså många tränar ju för att inte gå upp så mycket vikt, och det är egentligen ganska knasigt. fettet är relativt lätt att förbränna efter förlossningen. Det svåra är ju att bibehålla muskler, att bygga muskler. Så att styrketräna så mycket som det går. Styrketräna baksidan av kroppen som får väldigt mycket stryk under graviditeten, under förlossningen och tiden efteråt. Mycket rygg, mycket baksida lår, mycket rumpa, mycket skulderblad, mycket axlar. Och att promenera, det är ju oftast det barnmorskan säger, att man ska ta några promenader i veckan. Det är ganska dåligt faktiskt för gravida. Dels för att man snedbelastar bäckenet. Många får ju problem, man kallar det för foglossning, men vi brukar kalla det för graviditetsrelaterad bäckensmärta. Alltså att man får ont i sina fogar. Mm. Man kan få ont i ljumskarna, man kan få ont i blygdbenet. Och det är ju sånt som till och med kan framkallas av, exakt, av promenader. Mycket bättre att styrketräna, det är det man har, liksom den stora glädjen. Så man kan, den kraften kan man ju använda sen. Låt säga att man får en 34 timmars förlossning. De promenaderna kommer inte vara det som avgör huruvida du orkar det eller inte. Du kommer vara att du faktiskt har muskelstyrka. Du kan hålla ordentligt i den här sängen när man håller, att man kan krama sin partners hand och så vidare. Det är det som är liksom utmaningen som jag tror ger resultat. För att all träning under graviditeten handlar ju om att man ska åka till förlossningen och känna sig redo. Man ska inte vara rädd, man ska känna sig stark, man ska känna sig peppad, man ska känna, men det här, nu jäklar, nu händer det. Och så kommer en bebis som man känner, men gud, vad bra, jag orkade, jag tyckte att det här var faktiskt helt okej. Och inte det här att man ska vara rädd för det, man ska känna att efteråt att, ja, jag orkar inte, jag duger inte. Alltså det här att man duger, det är liksom det svåra.
Men jag måste flagga upp en grej som är ett ganska intressant fenomen, för jag förstår också att det, och jag tycker att det borde vara så precis som du säger, att liksom ju mer, liksom, ju starkare man är och kanske desto mer van vid fysisk påfrestning så går förlossningen bättre. Men jag hade samma erfarenhet som du vid första, att det var så här, jag tyckte det var katastrof. Det var så mycket tuffare än vad jag någonsin hade kunnat drömma om. Och min erfarenhet är att många av mina tjejkompisar som har tränat mest och som är starka, så kanske är väldigt vana vid att kontrollera sina kroppar, har haft tuffa förlossningar. För att de kanske håller emot på fel ställen. De tycker att, nej, men nu ska jag trycka. De försöker aktivt göra så otroligt mycket för att hjälpa till. Medan de här som mer chillar och så här, nej, men det här liksom, åker dit och bara typ lyssnar på sin kropp på ett annat sätt. Jag tror att det är i varje fall som sagt min upplevelse, att många som kanske är väldigt träningsvana tänker att de kan nästan forcera fram det genom muskelstyrka och träningsvana.
Och det trodde nog jag på min första förlossning också. Och andra gången, men ja, andra gången då var jag nog mycket mer öppen för nu kommer det hända.
Och bara så glida med lite.
Ja, men jag håller med, alltså jag känner igen det där resonemanget och jag förstår tankegångarna, men jag tror det har att göra med kontrollbehov. Jag tror att de här träningstjejerna är vana att kunna kontrollera sin kropp.
Man och prestera.
Man kan vara lite skulptör och man liksom kan forma kroppen med träning. Och så kommer man till förlossningen och så tänker man att man ska liksom, nu kommer det här maratonloppet som det kallas för när man går på de här utbildningarna med sin barnmorska. Men jag tror att det finns väldigt mycket duktighetssyndrom och att det finns en prestigefråga i en förlossning. En förlossning kan vara mindre bra, eller det här var lyckat, det här var misslyckat, det blev ett akutsnitt.
Ja, exakt, och det gick snabbt för vissa och det gick långsamt för vissa, och bara det är lite så här, 18 timmar, för mig tog det 3 timmar. Och man bara, okay.
Jag skulle nog säga nu, när jag har fått 2 barn, nu har jag träffat tjejer med jättemånga barn, men efter mina 2 barn så jag tycker att jag är ganska erfaren.
Ja.
Men det är ju först efter kanske 3, 4, 5 veckor som man kan bedöma i hur bra gick det här egentligen. Snabba förlossningar som gick jättebra, och så visar det sig att man ska börja sy och så syr man ihop musklerna fel och nerverna funkar inte, så att man kissar på sig eller bajsar på sig första promenaderna. Det är ju först då som man liksom märker att, men hur bra gick det här egentligen? Ja, visst, ett kort verkarbete, 3 krystverkar så var bebisen ute. Men det är ju liksom efterspel som oftast är det som avgör hur bra det egentligen gick.
Och framförallt just hur det kändes. För det är så subjektivt, den upplevelsen. Vilka man har omkring sig i salen. Vilket sjukhus man hamnar på. Det är så många faktorer som också kan bidra till själva förlossningsupplevelsen. Som man faktiskt inte kan styra heller.
Jag använde mycket mer bedövning vid min första förlossning. Och då tappade jag lite grann kontakten med underkroppen. Då fick jag sån här, vad heter det, epidural. Och det tyckte jag var tufft första timmarna efteråt. Och framförallt ja, egentligen ett helt dygn, att inte kunna vara så självständig som jag är van vid att vara. Mm. Och andra gången så använde jag lustgas. Och det här att kunna sätta fötterna utanför sängen ganska så direkt efter att bebisen är ute och bara, ja men här är jag. Nu, det här är min bebis och nu börjar liksom det nya livet som tvåbarnsmamma. Istället för att hamna i det här sängläget, inte kunna liksom kontakta bäckenbotten, inte kunna knipa, inte ens kunna gå, liksom, ta mig till duschen.
Det blev så på dig.
Ja, jag kände att, men gud, det här, att jag hade kontrollen med min kropp. Inom svensk, om man kollar på landstingsfinansierad förlossningsvård, så är man ju ganska utlämnad till de här barnmorskorna, till undersköterskorna som gör ett superjobb. Men ofta det kan vara skiftbyten och att barnmorskan har väldigt många tjejer samtidigt och man hamnar lite i kläm. Det lämnas mycket ansvar på tjejen själv. Att hon ska
man
liksom,
börjar vara påläst.
Ja,
och så här.
När kan jag åka hem? Ja, bestäm du, eller jag har bebisen börjat amma och så vidare. Men det var det som jag kände andra gången, att ja, men nu förstår jag, det är så här man kan också känna. Och andra gången, första gången så utlämnad och kände mig så svag och hjälplös och blödde jättemycket och ingenting funkade. Och jag kände inte heller att det liksom var, jag fick bestämma allting själv. Och det hade jag nog inte riktigt kapaciteten att göra fullt ut första gången. För att i första är man jätteutlämnad till att de ska bestämma smärtlindring. Och nu ska jag göra så här och det går om 2 timmar då händer det här. Man har ingen koll alls. Man lämnar, okej, det här, ni är proffs. Men sen plötsligt när bebisen är född så var det så här, ja men nu är du som ska bestämma.
Precis.
Oh. Ja, du vet inte fasen.
Då ringer man på den röda klockan och bara, kom.
Ja. Jag hade ju tur att skaffa barn med en man som har barn sedan tidigare. Så han har
bra.
Ju verkligen, ja, det är ju strategiskt bra beslut. Men han har ju styrt väldigt mycket. Just på så att han har koll. Han har varit med på 3 förlossningar. Han liksom vet vad som händer. Det här är normalt.
Och då hade du värsta coachen där liksom.
Ja, och det var ganska bra för mig. Just, om man är van träningstjej som jag har gjort många 8-9 timmars tävlingar. Med långa tävlingar, långa lopp och sådär. Då har man ju alltid en coach. Någon som står lite grann vid sidan av och har lite så här helikopterscener. Ja. Liksom, och så kan vara lite objektiv. Men en annan är liksom helt inne här och tycker att man svimmar. Och nu dör jag. 2 gånger dog jag helt mentalt. Ja. Alltså, du dör inte. Du blir väldigt, väldigt trött.
Precis. Det känns som man dör några gånger. Man sprängs.
Ja.
Ska man kunna säga.
Ja, absolut.
Ja. Dina, de som kommer till Rosa Skrot eller som engagerar dig som PT. Finns det någon, har du sagt nej till någon gång? Finns det någon liksom inställning eller måste säga som,
ja,
som
Rosa
du
Skrot
känner
är
att du
ju,
inte kan?
Är ju gymmet som jag jobbar på. Det är ju ett tjejgym, vilket är bara kvinnor. Jag har jobbat där i ett princip ett år nu, vilket känns som att det bara var 3 månader. Det har gått väldigt fort. Nej, ja, både och. För det första så har jag ju förmånen att ha väldigt fullbokad. Så att jag har ju liksom en ut, en in princip. Och jag har en ganska lång väntelista. Jag jobbar ju inte med tjejer som är sjuka.
Hur då jag menar? Vad är
tjejer
sjuk?
Som har aktiva ätstörningar till exempel.
Okej.
De kan ha gamla ätstörningar. Det kan till och med vara lite extra kul för mig som Peter jobbar med dem. Många tjejer har ju liksom en störd relation till mat. Och det kan blossa upp igen eller blossa upp mer efter en förlossning. För att man kanske har liksom ganska många extra kilo som man inte var. Man inte känner sig bekväm med. Man behandlar känslor med mat. Man tröstäter för att man är väldigt trött. Man får problem med relationer under första året efter förlossningen. Och att man använder mat som ett verktyg för att må bättre. Det är okej. Det är liksom hanterbart. Men tjejer som svälter sig eller som kräks, som hetsäter, de skickar jag till sjukvården. Och de kan inte jag hjälpa. Det spelar ingen roll hur mycket vi tränar, för det sitter i deras huvud. Så de säger jag nej till. Ofta så är det tyvärr så att de inte har en insikt själva, så de förstår inte vad jag menar. Men jag säger att de är välkomna till mig, men först måste du jobba med de här delarna. Men det är nog också för att jag själv känner att jag inte kan, jag har inte rätt kompetens. Det finns PTs som är duktigare på det här än vad jag är. Så den insikten har jag i alla fall kommit till, att man kan inte hjälpa alla. Och sen kan jag också tjejer som jag märker vill gå ut för hårt. Där kan jag bromsa genom att säga att först så vill jag att du ordnar det här och det här och det här. Och när du har fått in de rutinerna, då kommer du till mig så hjälper jag dig med nästa steg. istället för att komma till mig från noll vill jag köra 5, 6, 7 gånger i veckan träning, och de ska gå på en diet samtidigt, de ska gå 10 barnvagnspromenader i veckan har de tänkt. Alltså de har lagt upp en plan som inte alls överensstämmer med den strategin som jag tänker mig för den personen eller den profilen, för det oftast det handlar väldigt mycket om profilering.
Ja,
och då brukar jag skicka hem dem med läxor, så får de jobba några veckor själva och sen får de komma tillbaka och ha liksom jobbat med sina tankar. Men det handlar ju, som vi pratade om förut, med förväntningar. Att ha förväntningar att man ska bli supersmal direkt. Att man tittar på Jessica Alba, att man tittar på de Hollywood-tjejerna som kanske fett suger sig efter förlossning. Och så tror man att det kan man komma till mig och liksom få de resultaten. Det tar lång tid att komma tillbaka till en bra form, eftersom det ska vara en hållbar form. Det är ju en sak att gå ner i graviditetskilorna och sen blir de oftast gravida direkt igen.
Ja, just det. Ja.
Kanske efter 3, 4, 5 månader, och så går de upp allting första månaderna. Jag försöker mer jobba med liksom beteendeförändring, alltså att man ska få in träning som en bra del i vardagen, att man ska börja prioritera sig själv, för det är oftast det som är problemet, att man prioriterar allt och annat, alla andra och allting annat före man själv kommer. Så att jag brukar liksom säga att, ja men, avbokar du mig, då avbokar du dig själv.
Aha. Och det förstår.
Ja,
det
här gör de. Ja, ofta så gör de det. Det är okej att avboka, men då får du göra någonting annat själv för att liksom komplettera med det. Det är för att ofta så avbokar man ju sin träning för att någon annan drar i en. Och jag tycker att träningen är ju, det är ju du. Det är ju det här som du behöver.
Gud, jag blir helt rabiat när jag, så fort jag ser en så här notis om någon kändismamma som de kommenterar, antingen har hon kommit i toppform jättefort eller så har hon inte gjort det, och då är det liksom, då är hon lat och jävlig. Alltså den typen av rapportering, det måste ju ändå på något sätt sätta sig hos väldigt många tjejer.
Det är Kardashians.
Ja, precis, hon är ju sist nu och då är det ju precis att hon
försöker hålla koll på.
Exakt, och innan det så är det ju alla de här, Heidi Klum gick en Victoria's Secrets visning 6 veckor efter att hon hade fött sitt fjärde barn. Då är det så här, det kanske inte det folk behöver läsa heller.
Nej, för fan.
Katarina Zytomierska och Laila Bagge har ju också gjort såna där direkt efter födda barnresor och liksom gjort en företagsidé av sina postgravida faser.
Ja. Men då tycker jag, om man ska göra det, för det får ju de göra om de vill, då tycker jag ändå, som du säger, ska tydligt framgå vad som krävs för att faktiskt nå dit.
Precis.
Och det är ingenting som vilken liksom småbarnsmamma som helst har råd, tid eller liksom förutsättningar att göra, utan då ska det vara så här, inte bara säga, kolla här står jag i bikini, utan jag har följt den här dieten. Det måste vara mycket mer transparent, för annars så blir det liksom. Och där kan jag tänka mig att du har en jättestor roll att kunna förklara att men du har dina ambitioner när du kommer hit liksom. Du ska veta vad som krävs för att göra det här.
Liksom. Jag brukar säga ungefär ett år tar det att liksom komma tillbaka hormonellt, att alla hudceller ska bytas ut, att muskelcellerna ska stärkas, att fettcellerna ska bli mindre svullna. Alltså fettceller är ganska hungriga på så sätt att de sväljer upp och blir fler. Muskelcell. Den kan bara bli grövre eller mindre grov. Du kan inte få fler muskelceller. Men fettcellerna, de blir fler och större. Så när du minskar din fettmängd, då har du kvar samma antal fettceller, men de har bara blivit lite, lite mindre. Det är därför fettsugning är så poppis.
För lömskaceller.
Då tar du bort fettceller. Så att har man gått upp i vikt en gång ganska mycket, då är det lite svårare att hålla vikten igen. Och det glömmer många säga. Att man, då kanske det, just att, därför man inte ska svälta sig i form. För då behåller du väldigt mycket fettceller på kroppen. Alltså att träna upp inifrån och att jobba hormonellt med styrketräning. Styrketräning är väldigt bra för kroppens hormoner. Det är mycket bättre än att räkna kalorier och gå ner på så 1100 eller 1000 kalorier om dagen dieter. Att ligga liksom på kanske 2000 kalorier, för att det är bra kalorier, för det är oftast det som är felet, att man äter kanske rätt antal kalorier men att det är liksom sockerkalorier, att det är mycket skräpmat, och det är det som är just det här, när man går på de här dieterna, att man plockar ju bort väldigt mycket skräp och det är därför man får resultaten av dem, inte att man äter en viss fördelning mellan kolhydrater och fett eller protein, utan det är kvaliteten på kalorierna som är avgörande.
Vi har fått en läsarfråga här. Och det är en som skriver här: jag hörde igår att BVC i Jönköping län ska börja prata kost och vikt med föräldrar redan när barnen är under 1 år för att förebygga fetma. Är det verkligen okej? Kan barn under 3 verkligen vara feta?
Jag är ju inte alls inriktad på barn och övervikt. Jag är idrottslärare, så jag har läst en del om det. Jag tycker att det är bra när staten eller när det offentliga går in och hjälper till. Därför att fetma är en klassfråga. Det blir lite mer demokratiskt när BVC hjälper föräldrarna i de här ganska svåra områdena. Men så länge fetma är en klassfråga så är det ju inte barnen man utbildar, det är ju föräldrarna man utbildar. För man vet att är du barn till en förälder som är lågutbildad, som har en sämre, alltså tjänar mindre pengar, det är en ung mamma, du bor i vissa områden, vissa städer, så kommer du ha mycket lättare för att bli fet. Och jag tycker det är bra att redan på under 3 år ta tag i sådana här frågor, för det minskar risken att de barnen som hamnar i kläm, som inte har ett nätverk med vuxna utanför familjen, som lever i familjer där de alla vuxna är väldigt överviktiga, de faktiskt får en utomstående person som kan hjälpa till att styra upp det. För det är aldrig barnets fel att man blir fet. Det är föräldrarna, det är livsstilsbetingat i väldigt många fall. Sen finns det sjukdomar också, men i det här fallet i Jönköping så är det ju livsstilsbetingade. Så jag tycker att det är bra, för att det minskar skillnaderna mellan barn. Man hjälper de barnen som redan är väldigt utsatta socioekonomiskt.
Yes.
Mm. Om du fick förändra mödravården och eftervården enligt dina tankar, vad är det liksom första du skulle göra då? Jag tänker på att när man skriver in sig på MVC, och som vi pratade om tidigare, att man, vi sa ju både, vi fick ju inte så mycket tips liksom om just hälsa och så, utan det är ju full fokus på barnet. Hur skulle du, vilka liksom budskap skulle du vilja att man ger, att man förser en mamma, så här, första gångs mamma då, med redan från start där.
Redan på inskrivningen så,
ja, eller ja, när det börjar.
Alltså man pratar till exempel, som har ju liksom, låt säga från kanske 60-talet och framåt, det här med alkohol under graviditet. Man vet att stora mängder alkohol ökar risken för fosterskador, och det är inte socialt okej att dricka alkohol när du är gravid. Ens ett glas vin så kommer folk höja på ögonen om du liksom lägger in dig på Facebook eller på Instagram eller vad det nu må vara. Och samma sak med rökning, som blir allt mer icke-accepterat beteende hos gravida. För att man vet att det ökar risken för att barnet föds med vissa problem, vissa skador, att man kan ha problem med lungorna, att man kan ha problem med astma som barn lite senare i tiden, så kan man se att det finns en ökad förekomst av rökning hos mamman. Och träning är väl också en sån faktor då, än en gång. Det är ju inte de mammorna, det är inte vi tre som sitter här som behöver hjälp med vår träning under graviditet, utan det är ju de mammorna som har dålig ekonomi, som inte har kanske gått klart, framförallt inte gått klart gymnasiet, man kanske bara har gått högstadiet, som är ensamstående, de kanske inte har någon pappa till sitt barn, de kanske inte har något nätverk, ingen familj, de kommer inte komma in på någon högskola, de kanske inte ens kommer lämna den arbetsplatsen som de har, om de ens nu har ett jobb. Det är ju de mammorna som vi som jobbar med träning behöver nå. Och visst, man kan göra rekommendationer från mödravården, men jag tror nog mer på att det handlar om att visa att det inte är accepterat att missköta sin kropp när man bär på ett foster. Det är inte okej att dricka sig berusad, det är inte okej att röka så att man i den utsträckningen att man kanske röker 2-3 paket om dagen, vilket faktiskt förekommer även i Sverige just nu. Att lägg en bra grund för din bebis redan nu. Hjälp dina barn redan nu i att förebygga fetma. Fetma är ju faktiskt en folkhälsosjukdom. Och kostar jättemycket pengar. Och jag tycker att de pengarna som fetma kostar, kan man inte bara lägga över dem och liksom investera i mammorna till exempel när de är gravida. Att investera i att kanske subventionera postgravid träning. Subventionera träning för gravida. Och de här tjejerna som kommer att få de här depressionerna efter förlossning. Ja, och du får komma, till en psykolog via BVC om du har tur, om du har en bra BVC-sköterska.
Mm.
Men kan man inte också få komma till en PT? Kan inte finnas då en tjänst att samhället hjälper de mammorna? Och det kan inte vara sjukgymnast, för det är inte att man är sjuk, utan att man behöver bara en liten spark i bak. Man behöver lära sig träna rätt.
Mm. Just det. För det är ju verkligen, motion är ju och frisk luft. Eller,
ja, så jag, rotavdrag, rutavdrag, ratavdrag, kanske att det är någon som aktivitet, någonting.
Ja.
Jag menar, subventionera träning för framförallt för socioekonomiskt utsatta grupper. Det tror jag, det skulle jag väldigt gärna vilja införa.
Mm.
Det är de tjejerna som behöver det som mest.
Mm.
Mm. Mm. En hjärtefråga här, vi berörde den innan. Rumpan här under graviditeten. Det är flera med mig också som blir ganska slagna av att när magen väl går ner, då inser man så här, vad händer med rumpan? Den liksom,
vad fan,
den skrumpnar. Ja, precis, vart tog rumpan vägen? Berätta, varför försvinner rumpan?
Ja, vart tar rumpan vägen?
Vart försvinner rumpan? Ja, eller var någon, den liksom skrumpnar bort.
Ja, exakt. Alltså, utan att gå in på för mycket anatomi,
ja.
Men magmusklerna på framsidan, de delar sig när livmodern växer. Det är en hormonell påverkan som gör att de ens kan göra det. När magen växer framåt och uppåt så ökas svanken, alltså den här, om man tänker ländryggen.
Ja.
När ju mer du svankar, desto mera kopplar
Sofia
du
svankar
ur,
här som en,
ja, som en katt. Mer kopplar du ur sätets muskulatur, alltså rumpan, rumpmusklerna.
Mm.
Ju mer inaktiv en muskel blir, desto mindre stimulans får den. Och då minskar också storleken på muskelcellen.
Hänger ni med nu?
Nej.
Alltså, en muskel som inte används minskar i volym.
Ja, yes, just det. Jo.
Det är det som händer. Men det som också händer är ju att under graviditeten så minskar din fysiska aktivitet. Du rör på dig mindre, du har mindre vardagsmotion, och är du en träningstjej som tränar normalt sett så kommer du kanske också träna mindre. Och det är också därför som rumpan minskar. Men sen har man också ganska mycket fett på rumpan. Alltså oavsett om du är jättevältränad eller om du är en helt vanlig tjej eller om du är övervikt, så har tjejer har fett på rumpan. Det är liksom östrogenet som styr fettet dit. Mage, tuttar, rumpa och insida lår, det är ju liksom våra fettdepåer. Och när du ammar så vill kroppen ta fettet från de stora ställena, just för att där känner att det här är lättillgängligt fett som energikälla, som ett substrat för att liksom kunna tillverka bröstmjölken.
Mm.
Och då är kroppen väldigt bra på att ta fettet från rumpan. Så när både muskelcellerna är mindre och fyller ut en mindre volym, plus att det försvinner fett från rumpan, så blir det ganska så platt. Och då
där
har man ju kvar den här magen, liksom kommer det fettet sparar kroppen ganska mycket på.
Ja.
Fettet på rumpan och sen så tuttarna är ju det som går åt.
Damn you body!
Ja. Jävla värld. Ja. Ja.
Och då tror man att då ska man köpa sån här TV-shops träningsgrejer, och så får man få träna upp sin rumpa, eller så måste man gå till en PT och
jag tror du skulle säga såhär TV-shops trosor med såhär paddade inlägg.
Ja, det kan man göra, absolut. Det är ju den snabba vägen. Ja. Men då missar man den här snygg naken perspektivet.
Den försvinner
liksom.
Ganska hårt.
Men det finns ju väldigt mycket man kan göra hemma just för att stärka upp rumpan. Och det är det jag menar på, det är styrketräningen som är viktiga. För att om du bara konditionstränar och bränner massa fett, ja men då blir du ju ännu plattare.
Mm.
Formerna får man ju av musklerna. Det är det som är liksom själva köttet på skelettet.
Mm. Kan man träna bort sina hemorrojder?
Ja, absolut.
Mm.
Det är, alltså,
hör upp!
Hör upp! Lyssna nu allihopa!
Än en gång, för att inte göra för mycket anatomi. Man har bäckenbotten. Det är en muskel, det är en skelettmuskel.
Nu kniper jag automatiskt här.
Ja, jag med.
Det brukar man göra. Snippjumpa kan man följa på Facebook. Det är det bästa som finns. Där man kommer direkt när man kollar sitt flöde. Bäckenbotten är som sidan 6 i en tärning. Och sen finns det då massa andra sidor på tärningen som är andra muskler i bålen. Som är den här kåren. Man går på kårpass på gymmet.
Ja, just det.
Diafragman, det är en andningsmuskel. Det är liksom nummer 1 på tärningen. Den är liksom toppen. Har man en svag bäckenbotten, alltså de musklerna som går från blygdbenet och bak mot sittbensknölarna och upp mot höfterna och också i sidan. Man tänker det som ett litet spindelnät fästen ut på sidorna, och mitten på spindelnätet så finns det ju då ett hål, det vet ni ju, på att ja, den där spindeln börjar väva. Det är liksom själva hålet ut för snippan, det är där bebisen åker ut. Har man en svag bäckenbotten, vilket man får under graviditeten för att livmodern ligger och trycker ner, och också under kryssningsarbetet när man trycker ut bebisen, bäckenbotten är ju liksom den som kan ju brista under liksom själva förlossningsarbetet, plus att man efteråt kanske belastar sin bäckenbotten lite för mycket mot vad den klarar av. Alltså som om du skulle bära en för tung muskel i biceps.
Mm.
Till slut får du väldigt, väldigt ont i armen. Om man lyckas stärka upp bäckenbotten så att det här, den här sidan på tärningen, nummer 6, den som är längst ner mot golvet, om den blir starkare så kan den avlasta så att inte trycket blir för högt ut genom slemhinnorna och genom tarmen ut liksom genom...
Aha.
Så det handlar väldigt mycket om att hitta rätt teknik när man aktiverar bäckenbotten. Många tjejer tror att de kniper och så trycker de bäckenbotten utåt så att tärningen börjar bukta utåt.
Mm. Aha.
Men man ska lyfta upp bäckenbotten uppåt. Det är som en varuhiss, alltså att väggarna på hissen går in med barnvagnen och så måste alla hålla in armarna.
Ja.
Väggarna är kvar.
Det blir den där. Ja.
Exakt. Och golvet på hissen är det som rör sig uppåt.
Yes.
Och det är det
jag har det här.
Ja, ja, men nu sitter vi här.
Precis.
Och
berätta, hur får jag upp hissgolvet?
Men ni kommer inte kunna göra när ni lyfter upp bebisen från golvet. Ni kommer inte kunna göra det här medan ni går med barnvagnen. Och det är det som styrketräning är så bra för. För då så får man jobba med att hitta bäckenbotten även i de här svåra lägena. När man öppnar upp höfterna, man gör ett utfall till exempel, då drar man ju ut bäckenbotten, muskulaturen.
Mm.
Framfall är ju samma sak. Det är också någonting som man faktiskt kan träna bort. Man behöver inte operera framfall.
Mm. Okej.
Men det är sånt som inte den manliga peten kommer prata mer om.
Nej.
Sannolikt inte.
Sannolikt inte, nej precis.
Om man gör det så kommer man väldigt, väldigt rosiga kinder sen.
Ja.
Ja.
Så sånt kan man om man jobbar på ett tjejgym.
Ja. Den stora fördelen med att gå till er.
Ja, ja. Nej, men det är sånt som man inte vågar fråga. Mm. Jag läste i boken där att man, någon kompis hade frågat om man har en hemorrojd. Så hade man förklarat.
Ja, just det. Ja.
Ja, det är lite samma sak. Att vem kan man fråga sånt här om?
Ja.
Ja.
Och det är också sämst att det är så mycket tabu kring det. Jag kommer ihåg när vi började prata urinläckage. Så här, men gud, när jag hoppade där så kom det lite kiss liksom. Mm.
Ja.
Nej, så då måste jag tena för the rest of my life. Liksom.
Precis, det är det kört.
Men sen så började man ju typ såhär, du, så här, har du varit med om, och alla likförbannat har ju varit med om det.
Ja.
Men det är klart det är inte kul att prata om kiss i trosorna. Liksom.
Nej.
Nej.
Och det är också en sån där bra grej med att ha en PT som faktiskt kan sånt här. Mm. Alltså hur ska man aktivera bäckenbotten för att undvika det här?
Mm.
Hur, alltså många tjejer skulle vilja kunna springa en maraton, de skulle kunna vilja springa ett mål ut ett 5 kilometer så fort de kan, men de kan inte det för att de inte har styrkan i bäckenbotten. Mm. De kanske är jätteuthålliga, de blir smala och snygga och allting, men bara de känner att nej men gud, det känns som att allting ska åka ut eller att det rinner mellan låren. Mm. Mm. När man springer mål på vårruset framför kameran. Alltså, då har man missat styrkan. Då finns den svagaste länken alldeles för svag. Man har blivit för vältränad för sitt eget bästa. Samma sak med handleder, knän, bäckenbotten.
Mm. Wow!
Det går att träna bort.
Mm. Mm.
Och framförallt att det går, alltså vågar man prata om det så blir det lite mindre skam. Mm. Och känner man sig lite starkare.
Mm. Redan där, ja.
Alla kvinnor i princip som har fött barn har känner sånt här.
Ja. Wow, vilken lektion.
Ja,
vad härligt. Gud, jag blir jättepeppad. Ja, men en sista här nu då, om vi ska sammanfatta det här med motivation.
Ja.
Vi har varit inne på det lite tidigare. Men om man har arslet i marken och stelnade fogar. Och man kan ju tycka då att det kan räcka som motivation för att försöka komma i form och sådär. Men det klassiska är ju att man börjar träna och sen så efter ett tag så tycker man att man känner sig tillräckligt stark. Liksom, och så lägger man av helt enkelt. Och hur,
jag föreläser mycket om motivation. Och då pratar jag dels om det att skapa motivation, bibehålla motivation och att vårda sin motivation. Att man inte tar sin motivation för givet. För det är så lätt att man hittar någon, man börjar följa några på Instagram, mm. man läser några träningsbloggar, man kanske har någon kompis som man känner att mm. det här kan jag liksom hooka upp med, vi kan liksom ha det träningsdejter. Och det går jättebra i början. Man har liksom läst, man har checkat av, man har googlat träningsmotivation.
Ja, just det.
Sen vad händer då 3 månader senare när man liksom vet att då psykologiskt här kommer utmaningen? Jo, då måste man ha några S i ärmen att plocka fram som man inte har liksom spelat ut tidigare.
Mm-hmm.
Och att träna sånt som man bara tycker är roligt, det är ju väldigt bra sätt för motivationen. Kanske inte jättebra för träningsresultaten. Men träningsresultat är roligt. Att se att träningen ger någonting, det är mm. roligt. Så just att inte spela ut alla sina kort direkt, utan har man 6 stycken motivationsgrejer.
6 stycken,
använd
ja.
de tre första månaderna. Och sen kan du liksom ta fram PT:n. PT:n kanske inte behövs första tiden. Man kanske inte måste ha en träningsdate första mm. tiden, utan spara det. Sen när det blir lite tyngre, mm. då tar du fram de här. Så man behöver inte ha hela artilleriet direkt. Man kan liksom plocka mm. fram sina vapen lite grann efterhand och då förlänger man. Plötsligt har det gått 6 månader. Och sen går det 9 månader och sen har det gått 1 år och på det året kommer det ha hänt väldigt mycket.
Tack för det!
Ja,
tack.
Stort tack!
Tack för att jag
fick komma. Lovisa Sandström, Loppsam.
Ja.